Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Måste bara få in ett lyft här.
Den där rösten och att du halvt håller på att dö in i bilen. Det är något.
Hur fan kan det bli så varmt i bilen?
Nu mår bra av att sitta och köra bil genom Sverige ensam, va?
Om jag mår bra och köra bil genom Sverige ensam, det kan jag meddela till. Det kan jag säga att det är. Jag är liksom nu jag sitter och åker här och kan tänka, hur kan jag göra en karriär av det här? Hur kan jag liksom få se till att få köra bil mellan liksom Stockholm och Malmö 5 dagar i veckan? Vilken dröm att bara sitta och bränna.
Du får bli handelsresande.
Jag har lust att bli lastbilschaufför typ.
Ja.
Sitta och bara bränna ner sig liksom Trelleborg och ta båten över till liksom Travemünde eller vad fan det heter.
Ja.
Liksom, åka ner och röka i Polen. Jävla mysigt.
Ja, en riktigt spejsad, målad kaross på lastbilen.
Motivlackad. Ja. På gränsen till nazistmotiv. På en jävla. Och så är det ett helljusramp. Alltså så här med så här 24 000 lampor. Som man kan liksom lysa upp. En hel skog.
Ja, det är dröm. Och, det är pojkdröm.
Och bara lägga sig och ha så här lite övernattning i sin, alltså ha en säng liksom i.
Just det, de har små kabysser där bakom, va?
Ja, exakt, bakom det här sätet liksom. Så kan man liksom stanna utanför Nyköpingsbro på den jävla liksom lastbilsparkeringen där.
Ja.
Det är man där,
inte skrivet i sten att det luktar hallon i de kabysserna.
Nej, det tror jag inte att det gör. Det
finns en del såna här servettpaket utspridda. Ja.
Litauisk svettarsle.
Ja, men det är det du sitter och dagdrömmer om.
Ja, det är det.
Mm.
Men nu längtar jag hem till barnen. Eller barnet. Det ska bli kul att komma hem.
Ja, vad skönt att du har ändå berättat lite om att Harry är just nu ganska krävande. Det kan vara skönt få en liten paus och sen känna att man saknar den lilla jäveln trots allt ju.
Ja, det är fan sjukt hur det går till.
Mm.
Det bara räcker med att man inte bor hemma än, att så känner man att det är något som inte stämmer liksom.
Nej.
Inte alltid man käkar Vix, Jörka.
Nej, berätta lite om varför du gör det.
Nej, men du har ett uttryck som jag har snott. Det är när man känner sig lite bucklig.
Mm.
Och idag känner jag mig lite bucklig i rösten.
Mm.
Jag har ett jävla tryck i måendet. Det är lugnt. Det är bara rösten som är jävligt bucklig.
Du är inte bakis eller så?
Nej.
Nej? Du låter, det låter som du drack liksom 400 kungöl igår.
Ja, nej, jag drack kanske 8 öl på 12 timmar.
Ja, okej. Okay. Mm, det är väl väldigt, väldigt acceptabelt.
Ja, jag är på väg, sitter i min bil längs E4. Stannar vid en rastplats som heter Gyllene Uttern, längs Vättern, innan Gränna. Jag har varit i Malmö och sett Malmö-Hammarby i Allsvenskan. Var på en liten borta turné där.
Mm.
Det, jävla kul ju.
Det låter som att det var en jävla dålig timing på, alltså det var den sämsta matchen på länge som du åkte.
Nej,
70 mil för att kolla på.
Nej, men så dåligt var det inte. Väl mot AIK. Så. Nej, vad fan, Malmö bara asbra.
Ja.
Det är första gången sedan pandemin jag är iväg och ser Hammarby borta någon gång. Det är liksom, det är alltid en speciell känsla att åka iväg.
Mm.
Det blir ju liksom något annat. Och när man kommer till liksom en stad som har ett lag, som är ett lag, så är det som att man liksom kommer till, som att man åker på landskamp borta typ. Alltså det är liksom hela stan är utsmyckad i liksom MFF, alltså allt från liksom på flaggorna på bussarna sitter liksom Malmö FF-flaggor på matchdagen. Det är liksom, man märker att alla i stan är liksom ljusblå liksom. Det är en härlig grej att möta, tycker jag.
Ja, var det härligt väder? Var det så här tidig vår i Malmö som det kan vara?
Ja, visst. Vet du, det var till och med så att det var grönt på träden i Malmö nu. Det är parkernas stad, va? Vet ju du.
Det kommer jag ihåg, kom ihåg att det var enda uspen med att bo i Malmö. Det var att våren bara var tidig. Att man liksom...
Ja, det är som en och en halv vecka tidigare. Så jävla mycket. Men det var 12 grader varmt och sol och till och med vindstillare när annars som brukar vara blåsol till stad. Det var liksom framtidstro och hopp och om vår och värme. Nu ska jag på riktigt platt. Men man älskar ju verkligen att se löven på träden de första månaden. De är hoppfulla, liksom klorofyll sprängda, illgröna. Det är som Shrek i färgen. Så här, verkligen inte, det finns ingen tendens till att de börjar så här, juli tunga löv som börjar blåsa lite. Man hör verkligen hur träden börjar liksom vina.
Och de har studs i steget.
Är det studs i steget? Små liksom... Ja, jag vet inte vad jag säger, det är riktigt äckligt. Men de är väldigt fräscha.
Fräscha träd i Malmö. Det är väldigt fräscha träd. Ja, nej, men det är kul att du liksom är hög på livet över att du har varit i Malmö och sett fräscha löv. Det gör mig glad.
Bayern torskar med 4-1 för de som var intresserade.
4-2, va?
Ja, just det, 4-2. Du vet, så 4-2 bara, verkligen.
Alltså jag kollade inte ens på matchen. Jag tänkte att jag skulle ha på den i bakgrunden och så här slänga ett getöga, för jag orkar liksom inte. För att jag var så nervös och rädd för hur Malmö skulle köra över oss, vilket de ju såklart gjorde också. Men jag såg liksom inte om det ens fanns någonting. Var det bättre än AIK, eller?
Ja, verkligen. Men det var också en helt annan klassskillnad på lag. Alltså man blir liksom varse om vad fan Malmö är för färd. De har ju liksom en budget som är liksom tre gånger så mycket som det lag som är näst mest budget i Sverige. De är liksom, deras Champions League-framgångar har gjort och satt dem på en plats i hierarkin som gör att liksom de ska alltid vinna, de är bäst, de är störst, och det märkte man. Det var liksom en total liksom översköljning, en överkörning med 3-0 i paus. Man accepterade det för att såhär, det är en annan nivå liksom. Och så kan man skita i tabellen och Bayern bäst då liksom, på ett sätt. Rätt skönt.
Jag kan också trösta mig att Malmö är faktiskt mitt andra lag, eftersom jag har bott där i 4 år. Så kan jag alltid säga att Malmö är mitt andra lag.
Ja, okej.
Okay. Ja, vad det nu är för tröst.
Mår du verkligen bättre?
Nej, det gör jag. Men vet du vad jag mår bra av dock, i all den här pissen som är allsvenskan just nu? Det är att det går lika fucking dåligt för Djurgården och AIK.
Ja, visst, det är skönt.
Det är det enda lite glädje. Det är en
jättetröst.
Vad sa du? Ja.
Det är en jättetröst.
Ja, vad var det? Djurgården åkte på däng mot någon jävla...
Degerfors.
Ja, det är ju gött alltså.
Och Gnaget torskade ju mot Värnamo förra veckan och spelade 0-0 mot Sirius hemma nu. Och, nej, men det är fint.
Ja, så länge de håller jämn takt med oss i Bayern så är det alltid något, så att säga.
Ja. Men så jag är på väg hem i alla fall nu. Men
rösten har du för att du skrek så jävligt på matchen?
Nej, men jag skrek inte så mycket.
För du stod i Malmöklacken?
Ja, men jag var inkognito, tänkte jag. Och var liksom med min syster som är Malmö FF-supporter. Och hon och hennes kille är verkligen det. Och han är från Malmö och de åker runt land och rike runt. De har en egen liten supportergruppering. De är typ 10 pers liksom, i deras lilla gruppering. Och jag åkte ner och var med dem, och så tänkte jag, det är kul att gå med dem. Och jag stod där och höll käften. Det var ganska lätt, det var också ganska lätt att hålla käften efter 3-0. Det var inte så att man började jubla i onödan liksom, när det var 4-1 och 4-2. Så det var ingen fara. Men det var ganska kul att uppleva annat. Det var god, trevlig stämning bland Malmö support. De verkar vara en trevligt folk faktiskt.
Ja, det är de ju.
Ja, men så jävla inkognito. Det kommer fram så jävla många poddlyssnare till mig. Nu i Malmö. Ja. Alltså, jag tror att det kommer fram, jag ljuger inte om jag säger 25 personer.
Oj, vad kul.
Så att podden verkar ju uppskattas. Det är kul.
Ja. Väldigt roligt. Med fin ut sympatiskt folk, skåningarna.
Ja, det är de ju ofta. Men det ska bli skönt att komma hem nu i alla fall. Och hem och krama Harry och sådär.
Mm.
Ja, jag har ju till och med lagat den rätt den här veckan då som vi ska prata om senare. Ja. Men det gjorde jag inte då. Jag gjorde det lite tidigare i veckan. Rätt med bränd grädde. Ett kycklingsbett med bränd grädde kan man säga. Kan vi börja med att säga så mycket.
Låter otroligt. Bränd grädde är någonting som du kommer få berätta mer om då. För att det känns nytt för mig.
Ja.
Vi är den här veckan sponsrade återigen av våra goda vänner på Pilsner Urquell.
Flytande bärnstenen.
Mm. Ölet som kommer från pilsen i Tjeckien.
Mm. Det är världens första pilsner.
Det vet vi alla om.
Ja. Det bryggdes första gången 1842. Sen dess så bryggs det med samma ingredienser och metoder.
Det är det som är skillnaden.
Ja.
Alla andra ölmärken har, om de har vad som helst. Så har de liksom bryggerier i olika länder.
Ja.
Alltså vattnet smakar olika på olika platser.
Så är det. Det är också så att det som kännetecknar pilsner är ju också att dels är det gyllene färg.
Jajamän.
Men det är också skummet.
Mm.
Skummet är viktigt. Vitt och krämigt skum som balanserar smaken. Skummet är viktigt för den här ölen. Dels för smaken, men också fyller skummet funktion av att hålla ölen kall.
Exakt.
Och kolsyrad till sista klunken.
Och det här är ju någonting när man går till en liksom ställe som har pilsnerurquell. Så har de alltid en pilsnerurquell certifierad tapster. Som genomgår liksom de är en ölmästare kan man säga.
Ja.
De genomgår en 4-dags utbildning där de lär sig allt om ölet och just det här liksom hur man hanterar och häller upp och allting.
Mm.
Och det här, de har ju en guide också hur man ska hälla upp. Det här är ju någonting som vi pratar mycket om.
Ska vi gå igenom den?
Det tål att upprepas.
Mm. Nummer ett då, skölj alltid glaset innan upphällning.
Mm.
Två, håll glaset i en 45-gradig vinkel när du häller upp första hälften av ölen.
Sen, upp i 90 grader.
Rätar upp glaset. Häller ölen i mitten av glaset för att få en fin skumkrona. Och hur tjock ska skumkronan vara, Niklas?
Ja, men tre fingrar typ.
Exakt. Pilsner Urquell lanserar inom kort en, som vi brukar säga, kortburk på 33 centiliter.
Mm.
När du dricker Pilsner Urquell så vet du så här, ja, det här är originalet.
Mm.
Man måste också vara över 20 år och alkohol är beroendeframkallande och för guds skull, drick med måttfullhet.
Klart. Tack, Pilsner Urquell.
Tack.
Du, hur mår du? Du är ju, sitter i din källare, säger jag.
Mm.
Du beskrev, ni ringde upp här, vi snackade på FaceTime. Innan vi spelade in så sa du att du också kände dig bucklig idag.
Jag är lite bucklig. Jag var ju på Valborgs mässomiddag igår. Hemma som min gode vän Tom Sjöstedt. Äsch.
Ja.
Nej, men han faktiskt, vi har gjort en säsong av Alla mot alla tillsammans och han sa att han ville bjuda på middag för att han skämde så mycket för hur dålig han var den här säsongen. För att liksom make it up to me. Men ja, jag var inte heller så jävla bra så att det var egentligen uncalled for. Men man tackar ju inte nej så att säga.
Vem var sämst? Om du ska vara helt ärlig, vem av er var sämst?
Nej, men det var Tom. Det var ingen tvekan om att det var Tom.
Vilken kunskapslucka.
Objektivt sett så tror jag ingen skulle säga emot mig på den punkten, eller?
Nej, jag tror inte heller.
Nej.
Men vilken kunskapslucka var du mest förvånad över?
Nej, men alltså, det var egentligen inga kunskapsluckor. Han kan ganska mycket, men han blev framförallt... Han chokade lite då och då när det liksom var ganska enkla grejer som bara skulle behövt verkas fram. Och det
känns som han lämnade mig ibland sin egen hjärna.
Ja, precis. Och det lämnade mig ibland en ganska utsatt position där jag också liksom chokade. Det blev en ond cirkel för vårt lag på något sätt. Bara så här grejer som bara så här, nämn tre böcker som är skrivna på 90-talet. Det är inte svårt.
Ja.
Men vi sitter istället och bara svamlar massa idiotiska grejer. Att vi triggar nästan varandra i dumhet på något sätt. Ibland när vi satt i den där buren kändes vi som de som sitter i den här hundbilen är dumdummare. Som ser ut som en, som ser ut som en bur. Att vi liksom bara var dumdummare där ibland. Och ändå lyckades vi ta oss till, till slutspel. Det är ju faktiskt helt otroligt.
Ja, det är otroligt.
Det säger kanske mer om vissa motståndarlag.
Mer jag tycker om jag såg potential. Jag tycker att jag såg, jag som tv-producent såg potential i en duo.
Ja.
Som jag gärna producerar ett tv-program för. Mm. När det kommer till mat.
Ja.
Jag skulle gärna se dig och Tom åka ut i världen.
Ja, det skulle ha varit
trevligt. Stressa upp varandra.
Det finns ju också något, det finns något där med Tom och Jerka. Det låter som Tom och Jerry.
Mm, jävligt bra. Det finns mycket där. Jävligt bra. Och, ja, men jag kan tänka mig att ni skulle stressa upp varandra. Liksom, ni stressar sitt situation. Sitta i någon tuk-tuk i Indien och vara nervösa för livet.
Ja, ja, men det är kul. Vi har väldigt kul ihop. Vi ska nog försöka göra en säsong till kanske i Alla mot alla. För att det var så jävla roligt.
Two idiots abroad.
Ja, verkligen. Men jag måste ju nästan prata lite. Alltså jag, det var ju så jävla god mat.
Ja, men hur är det? Exakt, berätta. För du alltså, han bjöd en middag. Vad hade du förväntat dig när du åker hem till liksom, Tom Sjöstedt? En av Sveriges bästa kockar. Ja. Vad hade du för tankar och hur blev det?
Ja, men samtidigt som man tänker att såna där genikockar kanske när de bjuder på middag hemma att de kanske bara håller det lite enkelt bara för att de jobbar ju med det hela dagarna liksom, att man kanske drar en jättegod bolognese liksom, som såklart är jättegod, man kanske inte liksom orkar hålla på. Men han hade hållit på. Alltså, det var så jävla gott och oväntat. Alltså det var Jag, efteråt, när jag ringde och tackade för middagen i morse här, så sa jag att det här var så jävla gott så att du måste komma och prata om det här i podden. Den här menyn. Mm. Ja. Lite så här sommar, vår-aktig liksom meny. Och det var massa olika små detaljer som var så jävla briljanta. Det var så här, som när man äter på Lilla Ego, man bara, vad fan var det här för något sjukt?
Ja, det var så. Även där.
Och han sa, det är han är färdig
speglade
med... Vad sa du?
Förlåt, speglade liksom hans matlagning i hemmets lugna vrå, så att säga, Lilla Egots typ av mat.
Ja.
Man kände igen den liksom.
Ja. Ja, men så här, just med såna här små detaljer och tillbehör som man aldrig hade tänkt annars kanske att man skulle ha ihop typ. Alltså förstår du, det var man blev överraskad.
Vad var det för förrätt då?
Ja, men förrätten var bara lite snack sådär. Så att han hade satsat på varmrätten och efterrätten. Men det var ju skithärliga snacks också. Men just varmrätten är det vi måste liksom prata om. Och då sa jag att du måste komma och prata i podden om det här. Och då sa han att han är färdig med poddar för all framtid.
Vad fan är det för skitsnack?
Nej, men jag vet inte. Men jag vet inte om det var fördomspodden som han kände. Nu ska jag inte vara med i någon mer podd. Men han har lovat att göra ett undantag och komma till oss och prata om det här.
Är det sant? Ja, fan vad glad jag blir.
Ja, det kommer bli en klassiker tror jag. För att det här var, det var liksom, det var kalv entrecote helstekt.
Ja.
Så här lågtempad. Och sen var det en sky på den. Och sen var det en jalapeno aioli. Mm-hmm. Som var inte, alltså den som du gör är ju supergod. Men det här var liksom next level. Han har gjort något med fröna. Jalapeno fröna, någon sorts olja. Infuserat, så den var helt vit. Den var en helt vit jalapeno aioli.
Okay.
Som var rätt bra tryck i. Och sen var det en, på den här, ska man upp de här perfekta rosa bitarna. Och så var det liksom någon sorts mandelcrust. Som man la över. Och sen hällde man över skyn. Och till det här hade
alltså
man...
var det crust som var runt i stekytan då? Liksom?
Nej, den var separat. Nej. Som man bara hällde över. Liksom.
Okay.
Och sen var det citrongravad vit smörstekt sparris.
Okay.
Och klyftpotatis och picklad silverlök.
Ja.
Som man bara la över. Alltså det var så mycket olika smaker, men just sparris, jalapeno aioli, mandelcrust, långsamt tempad kalv entrecote. Alltså
det var så jävla gott.
Nej, men han ska komma och prata om det.
Ja, för fan, vilken fin rätt.
Mm.
Oh.
Mm.
Gud.
Mm.
Det låter ju också som att det är görbart i hemmet. Han har ju obviously gjort det i hemmet.
Ja, visst.
Men det
visst.
Låter ju inte som att det är galna liksom så här. Ja, visst, det där jalapeno-jolen låter ju jävligt stökigt att göra. Men annars känns det någonting som våra lyssnare också och vi själva kan liksom också ta till oss.
Ja. Nej, men den ska vi prata om i ett kommande avsnitt.
Vad var det för dessert då?
Tiramisu.
Var det?
Ja.
Safeguard.
Och den var ju också helt
snacks då?
Snacks var, ja men det var lite såhär löjromschips och grejer du vet med lite
mer
rädisa och dill och så jag var lycklig. Men du, jag har gjort massa, det har varit långhelg ju. Jag var på öppningen av Grönan i lördags.
Ja, det var någon kändisöppning där såg jag.
Så var det.
Men det var jättemånga som var där. Jag såg att det var liksom varenda jävel på de var där med sina barn.
Ja.
Men
det är skitmysigt.
Av kändisarna.
Det är ett vårtecken. Och det är som med dina fräscha löv. Det är lite samma känsla när Grönan öppnar. Att man liksom känner, nu är det på gång. Det var ju såklart svinkallt och duggregnade. Ja. Så det var ju lite fail. Men det var ju också speciellt för att det var ju en berg- och dalbana som fastnade upp i luften den dagen.
Mm.
Och visst, jag såg det runt lunch typ. Alltså, de sitter fast i typ Ikaros i alla fall. Insane eller något så här. Det sitter några där uppe liksom. De sitter fast där och dinglar med benen. Så tänkte man mer på det. Och sen stod man i kö till något annat. Jag lurade med min son och hans kompis upp i fritt fall. Som de absolut inte hade tänkt åka. För de tycker den är asläskig. Men jag liksom tjatade med dem upp. Och de var ju i chock. Men de tyckte det var så jävla kul efteråt. Så det var det värt. Men så när jag stod i kön till fritt fall så såg jag liksom att de är kvar där uppe och dinglar med benen.
Det är som en halvtimme senare
liksom. Ja, det händer ingenting liksom. Och så stod jag i kö till något annat. Nej, de sitter kvar. Till slut blev det så kallt så vi åkte hem vid 4.
Mm.
Och tittar från färjan upp tillbaks på Gröna Lund. Nej, de sitter kvar där uppe.
Dinglade där flera timmar liksom.
Det är inte en bra öppningsgrej. Det ska inte hända på grand opening.
Var det en snackis liksom inne på parken?
Nej, men jag hann inte liksom registrera det riktigt. Men sen såg jag på Aftonbladet när jag kom hem att det var ju en nyhet till och med.
Ja, okej.
Okay. Ja.
Men alltså förstår du, sitta där i liksom april, duggregn och blåst i liksom 5 timmar och hänga med benen.
Nej, det är inte kul. Det är inte bra.
Jag vill verkligen vara med om det. Alltså jag tror att jag hade nu reagerat på det sättet att jag hade undersökt möjligheten för att alltså, försöka klättra ur själv snabbt. Jag klarar inte av att hitta fast.
Nej, men du kan ju inte klättra ur själv såklart, fattar du väl?
Ja, men det går ju väl, eller?
Du sitter ju fast i liksom i ett järngrepp av de här stora byglarna över axlarna. De kan ju inte knäppa upp eller ta dig ur.
Nej, sant. Men jag hade fått liksom inte panik, men jag hade verkligen blivit mån om att hitta en lösning att ta mig ur.
Ja, det får göra som han, vad heter den filmen, 127 timmar eller någonting. Han som är ute och vandrar i öknen och fastnar under en sten med armen. Till slut så sågar han av sig armen. Har du sett den? Med James Franco.
Nej,
den är svinbra.
Nej, jag har inte sett.
Men det är ju Panne, han är ute och vandrar själv i typ Juckaöknen eller något. Nej, det har säkert varit fel. Vilken jävla öken det är.
Ja.
Men så klättrar han liksom ner lite i någon grotta och ramlar och fastnar med armen under en jättestor sten.
Ja, det vill.
Och börjar liksom torka ut och till slut sågar han av sig armen. Det hade jag gärna sett dig göra i en berg- och dalbana på Gröna Lund. Det hade varit kul.
Det är väldigt roligt att man liksom efter 2 timmar såg av sig armen. hoppar ut. Sen så börjar den ticka igång. Enda människan i världen som såg av sig efter 2 timmar fast.
Niklas Niemi klättrar ner för jetline med blodet sprutar ur armen.
Men är du team Grönan eller är du team Liseberg när du kommer till liksom?
Ja, men Liseberg såklart. Liseberg är större och bättre. Grönan är ju så otroligt litet om man jämför. Så har de liksom tryckt in 400 korta bergochdalbanor på jätteliten yta. Alla är ju 20 sekunder långa också.
I like it. Jag gillar fan grannan mer alltså.
Ja, det har något. Men om man vill verkligen ha de här extrema upplevelserna, då är det inte gröna man ska åka till.
Jag tycker de här kaninerna är sorgliga på Liseberg.
Vad sa du?
Jag tycker de här kaninerna är lite sorgliga på Liseberg.
Ja, ja men de har något framförallt skräckfilmsaktigt över sig väl?
Ja, men de har något riktigt deppigt över sig. De känns som att de ser deprimerade ut på något vis. Det känns som att den gröna och rosa färgen, det är som att man ledsna clowner som de har satt glada färger på. Det tycker jag lite. Jag blir ledsen av de jävla kaninerna på Liseberg.
Nej, jag är faktiskt beredd att hålla med. Skjut av.
Det är kul att gå skjuta en kanin. Men det ska vara ett mörkt liv ju. De som lever i de här alltså de här sommarsäsongsjobbarna som jobbar i olika dräkter på olika parker.
Ja. Alltså jag har ju smakat på det där livet lite. Jag spelade ju trollet Julle i Sunne i Grekland. En av mina största skådespelarprestationer i livet var jag.
Ja, berätta.
Jag var ju Sunes simlärare i Sunne i Grekland.
Ja.
Och så träffar jag Sune i Grekland då. För jag är ju hans simlärare hemma i Stockholm liksom. Så träffas vi i Grekland och vi är ju jätteovänner liksom. Så att jag har ju en beef med honom under hela filmens gång. För att jag låtsas att jag är liksom jätteframgångsrik entreprenör som ska ta över det där hotellet typ. Jag minns inte exakt.
Ja.
Men jag liksom, för min fru så låtsas att jag ska starta en ny resort där nere. Mm. Men egentligen extra knäcker jag då som trollet Julle som är liksom den här Lulu Bernie-aktiga maskotten på hotellet.
Ja.
Och det var varmt. Vi filmade ju i Grekland i juni. Alltså det var ju 35 grader varmt. Och det var en gigantisk skumgummidräkt. Så att kostymörerna fick liksom de hade en tunna med is och handdukar framme hela tiden. Så de slängde in ishanddukar mellan tagningarna i dräkten för att jag skulle liksom hålla kylan.
Ja, så är det när man har ett pampered liksom skådespelarteam, alltså ett filmteam runt om sig hela tiden. Ja, man ju liksom, ja, det där. Det men när man jobbar där, så inte att Lisebergs kaninerna har liksom ett team med ishanddukar till dem.
Nej,
det är liksom bara,
det borde de ha. Det förtjänar de fan.
Det är en korv i skiftstart och sen så är det bara liksom fylla på någon gammal deppig vattenflaska i en jävla vattenkran på en bakgård liksom. Ja,
men det var ganska deppigt för mig också för att jag gjorde ju den rollen. Alltså jag och Joel Kinnaman gick ju scenskolan samtidigt i Malmö.
Jag tror du ska säga jag och Kinnaman slog som rollen och jag var.
Ja. Han var nära att få den men nej.
Ja.
Nej, men Robocop, han, samtidigt så gjorde han ju faktiskt Robocop. Han sprang runt i Hollywood i liksom en 250 miljoners produktion i Robocop och jag sprang runt och var trollet Julle i Grekland och kände att livet kan ta olika banor efter sin skola.
Ja, alltså ni pluggade till Malmö ihop, alltså du gjorde.
Ja.
Okej.
Men man fattade redan då att he was going places.
Var han liksom en pretty boy?
Vad sa du?
Var han liksom populär? Var han populär bland kvinnorna?
Det får man säga.
Han var det ändå.
Men framförallt så var han extraordinär. Han är ju väldigt duktig skådis.
Ja, ja, men det är du också. Men jag menar, det tycker inte, om jag ska kolla utifrån så ser inte jag att det är den stora skillnaden mellan er två. Att han är så mycket bättre skådespelare än du. Det var att han är lite snygg.
Lite mer internationell karisma kanske än det här jävla liksom.
Nej.
Kanelbulle ansiktet som du sitter här och tittar på.
Fan, du har en oerhörd karisma du också.
Ja, tack. Jag är inte ute med hoven här på något sätt. Men,
nej, men alltså, om du,
det finns skillnad om du i det finns skillnad i internationell karisma och
du är mer karismatisk. Karisma. Du är mer karismatisk kring sockenplan. Han är lite mer karismatisk en annan typ av dignitet. Ja.
Jag har en karisma som kanske sticker ut på matdags i Hökarängen. Men den sticker inte ut på Hollywood Boulevard.
Nej.
Och så får det vara. Och det är fine.
Ja, så var det verkligen.
Men har du sett Sune i Grekland?
Men, nej, jag har inte gjort det. Alltså, jag har aldrig haft ett, liksom, något barn i mitt liv eller nära som har introducerat mig för den.
Nej,
alltså,
precis.
I den åldern.
Snart är Harry redo.
Ja, de är ju underbara. Alltså, många tycker de där filmerna är skit. Alltså, verkligen underbara.
Ja.
Av vuxna också, alltså.
Ja, men de är väl mysiga. Framförallt Sune i Grekland. Den är inte dum. Den är ganska mysig. Man kan drömma sig bort lite. Det är som det är Grekland. Det är soligt och det är härligt.
Vet du vad jag uppskattar med dig när du berättar om den här rollen? Mm. Det är att du säger... Jag var en simlare. Jag och att inte liksom, så många skådespelare som sitter i Nyhetsmorgon som säger namnet på karaktären som de spelar när de pratar om rollen. Så, om de pratar om sin egen roll då, som om du inte skulle vara om du hade varit en annan skådespelare som jag kanske inte hade lika mycket kärlek för, så säger de alltid ja, han är en
aha.
En komplicerad figur som ljög för sin fru, målade upp en värld och han känner att han inte är på rätt plats. Alltså de pratar så om sina karaktärer. Jag uppskattar att du säger jag.
Ja, men det kanske handlar om verkshöjd också. Alltså, om jag skulle prata om någon mer djuplådande roll så kanske jag skulle prata så också. Men när det handlar om trollet fucking Julle i Sune i Grekland.
Jo. Men jag kan meddela dig att Alexandra Rappaport säger hon om sin karaktär i Sandhamn också. Kan jag meddela dig?
Ja, ja, ja. Okay. Inget ont om henne?
Nej, men jag menar bara hon har en annan typ av... Ännu tycker jag inte ont.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Delunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, i Europaparlamentet.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Om en sous vide är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar på Postnord.
Veckans rätt då, Jerka.
Mm.
Den är inspirerad från den här jävla topprestaurangen som heter Bar Agrikultur som ligger på Nytorget.
Just det, som jag aldrig har varit på. Det känns konstigt att inte ha varit
det. Det känns jättekonstigt. Ja. Du borde verkligen ha varit.
Hur länge har den funnits?
Det har funnits några år. Där. Den har väl legat i alla fall 3-4 år kanske.
Aha, okay. Ja, men det var...
Kanske var samband när du lämnade söder typ, när du flyttade ut till söderort. Typ. Mm. Där någonstans så börjar den. Ja.
Okay. Jag har hört mycket om den. Jag vill verkligen gå på den.
Mm, den är jäkligt bra. Och då käkade Maja käkade en rätt där, nu där som var ett kycklingspett som var penslat med så här oystersås.
Mm-hmm.
Och sen så var den liksom rullad i panko typ och sådär.
Mm-hmm.
Det var bara asgott med den här jävla oystersåsen liksom.
Mm.
Och så började vi tänka på den där och så kom Maja upp med idén att fan, det hade varit gott med den här med bränd grädde.
Och kom Maja, fick hon för sig det plötsligt att det skulle vara gott med bränd?
Alltså hon är ett geni.
Ja.
Alltså att komma på sådana här grejer. Och det var en jävla lyckträff alltså. Vad har du på bränd grädde?
Nej, men jag har ingenting på bränd grädde. Jag förstår inte ens vad det är. Alltså bränd grädde kan ju föreställa att man häller grädde i en kastrull och liksom råkar bränna den.
Ja, men exakt. Det är väl mer att om man ska, det låter bara snyggt. Bränd grädde är ju en grej verkligen. Du har kanske sett det förut liksom.
Nej.
På nätet. Nej.
Nej.
Det är ju en grej. Alltså, det är egentligen som att den är liksom karamelliserad typ.
Hur fan är det med rösten egentligen? Det låter liksom som Farmen Kristina.
Ja, det är inte bra.
Nej. Vi lyssnar lite på Farmen Kristina bara för att få en referens.
Jag kommer till Sverige och jag passar ju inte in. Överhuvudtaget, halvtysk, halvryss, rödhårig, hej och hång, jul om då och ett jävla humör. Så då började jag skolka från skolan naturligtvis, och jag hittade ju de andra som skolkade från skolan. Mycket äldre och så, men det blev ju mitt gäng. Och de rökte ju något och jag var fan, en annan ska inte vara sämre, så det gjorde jag också.
Jag har inte sett Robocop med Kinnaman, men jag hade fan sett Robocop med Farmen Kristina. Alla dagar
ja, det hade jag med. Jävlar alltså.
Jävla dröm. Ja, nu går en jävla bilarm där också.
Ja, det är en kvinna som ramlade med sin hund där. Mm-hmm. Så gick bilarmen samtidigt. Hon typ ramlade på sin nyckel. Jag förstår inte. Nu springer hon tillbaka.
Värdigt.
Hon får stänga ner sin jävla larm, annars kommer jag knacka en hund igen. Fan, dra av larmet på din bit här.
Så, nu.
Ja, åter till rätten då. Men Maja kom på det, att det vore så jävla gott med bränd grädde till. Det är liksom en grej som liksom blir het just nu, i varje fall för ett tag sedan. Det känns kul och det är lätt att göra. Det är så att man nästan karamelliserar grädden. Det blir liksom lite sötaktig och lite så. Mm. Karamellig typ. Uh-huh. Och sen så kom hon på då att man skulle på, inte bara kyckling på spett, utan att man kör även spetskål. Mm. Men då sa jag, nej, inte spetskål, inte bra, sa jag. Savojkål ska det vara. Den här tajtare kålen som lite, du vet, den som är lite skrovlig. Jävligt god att grilla liksom. Och istället för panko så är det då salta mandlar som man hackar och strör över. Mm-hmm. Och sen en syrlig gurksallad till.
Mm-hmm. Mm.
Så det är det. Kycklingspett, brändgrädde, mandlarna och så gurksalladen.
Jävlar, I like where this is going alltså.
Det blev en sån här lyckträff. Det vill verkligen säga. Jag ville bara så här, sätta igång och podda direkt liksom, och bara, varför är inte Jörka här på middag? Han borde få smaka på det. Det är ganska lätt att göra helt enkelt. Det går fort och inga krångligheter här, utan det här är liksom svårighetsgrad 2 av 5 ska jag säga.
Oj.
Det låter ju inte som att det är
svårighetsgrad 2 av 5, tillagningstid.
Ja, men det tar 50 minuter.
Okej.
Okay. Skulle jag säga. Och det man behöver då, det är ju då grädde, eller vispgrädde då. Man behöver sojkål, man behöver gurka, man behöver sugar snaps, man behöver oystersås, man behöver kycklinglårfiléer, salta mandlar och citron. Mm. Och då spettpinnar kan man bra ha. Mm. Man ska ha spett. Spett är ju bara trevligt sätt att servera på. Egentligen ingen stor grej. Jag tycker det ser snyggt ut mest. Mm. Och det man börjar med då, det är att man bränner sin grädde. Och då är det så att man tar kanske 80% av sin grädde. Mm. Man sparar liksom en halv liter. Så sparar man väl en halv deciliter typ, lite mer kanske. Mm. Resten åker upp i en form. Jag tog en pajform, någon typ av ugnsform. Mm. Och sen så kör man in den i ugnen på ungefär 200 grader. Mm. 180-200 någonstans. Och sen får den gå där i typ, kan den väl ta 40 minuter. Mm. Och sen så var tionde minut ungefär så bildas som en yta av den här grädden då. Som blir som en, ja, lite bränd. Och den, eller som liksom lite karamelliserad. Och då vispar man bara ner den när man får liksom, se att det är täcke. Ner i grädden och sen så får den liksom koka vidare, så blir den liksom tjock, så reder den sig själv och blir tjock, och sen så smakar den mer och mer karamelliserat. Och under tiden man har sin grädde i ugnen, det är då man gör klart rätten såklart. Mm. Och man börjar med att göra spetten då, och jag delade tog bort liksom delen på savojkollen och delade dem i klyftor liksom, ganska stora klyftor. Och när jag gjort det så tog jag också fram min kyckling, som jag köpte, så här dyr jävla kyckling. Det är inte så dyrt med dyr kyckling, men jag köpte bra, ekologisk, fin kyckling. Kycklinglår. Mm. Det är värt det när man ska ha det som, när kycklingen ska vara som huvudroll verkligen rätten, så tycker man ska köpa dyr.
Ja.
Och då sen så börjar man då brinna på de här grejerna som ska på spettet. Och det gör man innan man trär på dem liksom. Mm. Det är svårt att, om man har haft en grill såklart, då hade man ju kunnat göra det här med spetten. Nu har ju inte jag det. Så jag tog en gjutjärnspanna och så gav jag savojkålen bra yta med bara neutral olja. Och sen så lyfte jag upp dem på en tallrik åt sidan och saltade pepprar dem efter. Och när jag gjort det så var det dags för kycklingen. Egentligen bara där. Då bränner man av kycklingen i pannan på samma sätt. Skinsidan är först, salt och peppar. Inget mer så. Och bara ger dem yta egentligen. Och sen går de klart i ugnen sen. Och så under tiden man gör det så kan man kolla till sin grädde och veva ner den jävla ytan som har blivit karamelliserad.
Mm.
Och så upp med kycklingen på liksom skärbrädan. Och så är det bara börja trä på spetten och de här jävla kolen. Delar liksom kycklingen i två och så kör man kyckling, kol, kyckling liksom.
Mm. Mm.
Men så är det bra, det är viktigt att man kör spett att man gör som lite större bitar, annars blir det torrt. Det är svårt att kontrollera så att man liksom får bra stora bitar liksom. Och när man har gjort det så lägger man upp sin kyckling då på liksom ett bläck. Och så penslar man själva kycklingen då med oyster sauce.
Mm-hmm.
Innan man kör in i ugnen. Men man lämnar liksom kolen fri från där. För kolen vill måla ren liksom i sin smak. Den ska ju liksom urskilja sig smaker från kycklingen här på spettet.
Mm,
riktigt.
Mm.
Och sen så då kör man in det här i ugnen tills det börjar bli klart. Och där någonstans så har det ju gått kanske 25 minuter. Så att liksom, även den här brända gräddan börjar liksom bli lite tjockare och så här.
Mm.
Och då så kan man liksom köra på samma gradantal. Kan man ju köra in kycklingen. Mm. I ugnen.
Mm.
Då byter jag bara plats på liksom grädden och den här kycklingen. Så kycklingen får gå överst och så får grädden liksom gå under. Så att liksom kycklingen får färg.
Mm.
Och sen under tiden så gör man liksom bara sin gurksallad. Och till sugar snapsen så skär man dem bara liksom i stavar. Och lägger dem i isvatten för då krispar de till sig ännu mer.
Mm.
Och gurkan så den bara liksom delar på mitten och drar ut kärnhuset. Och gör bara liksom halvmånar. Skär gurkan.
Mm.
Och sen så ska det bara blandas ihop med 20 snapsen och i med massa citron. Så den blir syrlig. Det är viktigt för den här såsen är väldigt karamelliserad och söt.
Ja, just det.
Kålen är söt och kycklingen är ju är också liksom söt med den här såsen. Så det är viktigt med salladen.
Mm.
Och där någonstans börjar då din brända grädde bli klar. Då har liksom den blivit tjock och fin och den har fått en karamelliserad färg över hela. Då häller man upp den. Nu gör man såsen klar helt enkelt. Då häller man upp den i en bunke.
Mm.
Och när man gör det så bara skrapar man ner allting. Och sen så tar man en stavmixer. Och så mixar man ner den här rena grädden som man har kvar. Man har kvar typ en halv deciliter som jag sa. I den här. Så nu, det är som en typ liksom crème fraîche så att säga. Att det blir liksom en liten fraîcheur till den.
Mm.
Och sen är det bara salt, peppar och citron.
Okay.
I den.
Mm.
Och så bara mixar man den där.
Mm.
Och upp med den i en liten kastrull som man kan värma på den och liksom lägga upp det snyggt med en sked liksom.
Mm.
Och där någonstans så är det bara börjar bli klart. Det är bara hacka sina mandlar och blanda ihop sin sallad då.
Mm.
Och kycklingen ser man ju när den är klar liksom. Det tar väl kanske en kvart, 10 minuter, en kvart i ugnen.
Ja, och de här mandlarna, de köper du liksom färdig salt?
Jag köpte liksom, färdig liksom de här i naturgodisgrejen. Saltade som, och där är ju kycklingen klar och kålen är ju klar också. I och med det. Och då är det bara smaka upp såsen lite och så att den är som man vill ha den. Och servera maten.
Mm.
Och då är det ju liksom kyckling, bränd grädde, sallad på sidan och så på med de här jävla mandlarna.
Mm.
Och den här kålen alltså, det var ju höjdpunkten. Kyckling var gott, absolut. Men alltså, nästa gång jag gör det här ska jag göra den helt vegetarisk, bara med sån här kål.
Mm.
För den här jävla kålen som har fått gott, som fått yta i pannan och sen grillats av på spett tillsammans med brända grädden var, alltså det var som drömträff med den söta kålen och
alltså.
Bränd grädde. Och framförallt salta mandlarna. Det gjorde ju mycket. Här har man fan allt. Liksom. Det är salt, det är sött och det är fett och det är surt, syrligt med salladen. Och det är liksom inga kolhydrater förutom. Ja, men det är kolen liksom.
Mm. Mm.
Så det är liksom en jävligt, jävligt härlig rätt att käka.
Men alltså, kol är ju grejen. Alltså, vi återkommer ju till att om man ska prata också om vegetariska substitut och saker så är det. Alltså det är when in doubt, använd kol.
Mm. Spetskål. Och kol är vacker också.
Ja, det är otroligt. Det ser otroligt ut. Det är allt. Kol är allt.
Ja, nästa gång jag gör den ska det verkligen bli en vegetarisk rätt då.
Det ser fantastiskt ut.
Så det är veckans rätt, och det är en tips jag verkligen om att göra. Du förstår, det var inte så svårt den här, eller hur? Det var enkelt.
Nej, nej, det ser hyfsat enkelt ut faktiskt. Jag kommer att testa ASAP. Vi pratar ju ofta om det här med barn och så pratar vi ofta om våra små barn liksom. Men jag har ju också stora barn.
Ja, då är verkligen.
Som är på väg in i tonåren. Ju.
Ja.
Och det är ju på något sätt en helt ny värld som öppnar sig av oro. Mm. Som jag inte riktigt känner att jag är beredd på.
Du är inte så sugen på det.
Jo, men alltså det finns ju så jävla mycket kul med att ha stora barn. Det är ju fantastiskt.
Men jag menar alltså, sugen på den oron.
Nej, men den oron som nu jag förstår kommer prägla mitt liv de närmaste 10 åren innan de liksom flyttar hemifrån kommer vara tuff. Mm. Alltså. De har ju börjat att sticka ut på kvällarna liksom.
Ja. Mm.
Och det är ju alltså... jag vet bara inte hur man ska hantera den oron att så här, man väntar bara på att de ska komma hem och vad kan hända. Ja. Och när de ska börja gå på fest och man vill ha koll på dem och man vill ha koll på att inget händer och alltså man kan inte heller checka ut på kvällen, man kan liksom inte. Häromdagen så till exempel skulle min dotter sova över hos en kompis men ringde mig klockan 11 och liksom hade ångrat sig och ville komma hem. Mm. Och då har man ju liksom sugit i sig ett par glas vin och somnat i soffan. Så jag kunde inte heller köra och hämta henne. Så jag tog liksom en taxi och hämtade. Man kommer behöva standby varenda kväll.
Mm,
varenda kväll i 10 år nu så kommer man liksom behöva vara 100%
standby. Det som tidigare var det enda som var så skönt med att ha småbarn var att somnade på kvällen som man vet, där inne ligger de.
Ja, men precis.
Har en baby watcher.
Ja.
Ingenting kan hända och jag är fri nu.
Nej,
nu
precis.
Är det bara.
Så när den lilla äntligen har somnat då är det dags att börja oroa sig för de stora.
Ja.
Mm, och det är mitt liv nu, Niklas. Det var bara det jag ville liksom lufta.
Ja, och jag tänkte tanken så här, hur ska det här lilla livet ens eget barn då? Hur fan ska han kunna gå ut på ringvägen själv? Alltså man har ju varit med från början.
Ja.
Och man har ju bilden av sitt barn som den man ska liksom ha nära sig hela tiden och skydda.
Ja.
Och jag har tänkt på det faktiskt. Hur fan vad tufft det kommer bli när han så här bara, om jag ska bara dra till Vitabergsparken och hänga.
Mm.
Ja, men så här, det är bara jag, Leo och gänget. Vad fan, vilka är de då? Alltså, att de ska ha egna liv, det tycker jag känns jävligt surrealistiskt.
Liksom. Ja, det är ju också någon sorts första steg ifrån, alltså verkligen, de är på väg bort från en på något sätt som också är svårt att hantera.
Är det så? Är det också en grej som man tänker på?
Typ, glömma en.
Ja, det är så man tänker, alltså att det är också det steget att de är på väg bort.
Ja, det är svårt. Svårt att hantera bara. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Jag måste kanske liksom prata med någon, läsa någon bok eller något om tonårsbarn, bara hur man ska.
Men tycker de att du är för liksom, alltså när du pratar med ungarna, tycker de att du oroar dig onödan liksom, eller förstår de att det här är en ny fas i livet som de själva är lite nervösa för?
Ja, nej, men de tycker kanske att jag är lite hönsig och sådär, men det är ju bara att inse att det kommer jag vara.
Ja, och du vill vara så. Du menar, du vill heller inte jobba bort det, att du ska börja skita i det och bara slappa av. Det är inte det låt. Du vill
nej. Men det är därför det kommer bli extra jobbigt, för att om man är så här hönsig, att man liksom, nej, du kan inte gå ut med liksom en magväska i hökarängen liksom, och hänga med polare på kvällen. Det är ju helt overkligt. Nej. Men samtidigt måste man bejaka det på något sätt också. Jag vet inte. Det känns jobbigt.
Ja, jag minns när jag växte upp så var det... Där var det tvärtom. Att pappa var så här, men du måste gå ut här. Du kan inte vara här. Du måste göra saker. Mm. Du måste liksom... nu tar du den här ryggsäcken. Nu har jag lagt ner 8 öl i den.
Mm.
Som jag har köpt i Puttgarden. Du är 16 år nu. Du klarar det här.
Ja.
Och så kommer man hem. Och sen så kommer man hem liksom med 4 stycken. Men då är det 4 kvar. Vad fan.
Ja.
Så var det. Jag var väldigt försiktig med alkoholen.
Ja. Det är det ju nu också.
Ja, verkligen. Låter inte så idag, men så är det.
Ja.
Du på lördag, ja. Så ska vi vara i Sturegallerian du och jag.
Just det.
Så då ska vi ha lite livepodd. Vi ska väl intervjua toppkockarna inne på Sturegallerians restauranger. Ska vi ha kul att prata med Mats Larsson. Kökschefen på Sturehof. Ska vi snacka med. Så vi kommer göra tre stycken olika intervjuer på scen med kockar och lite så. Ni kommer känna igen lite från podden och så här. Och sen så efter det så kommer du, jag och Lisa och Maja dundra ut till Ellery. Beach House. Ja. Och en övernattning och spa.
Ja.
Det har det vi det också.
Det har vi förtjänat efter den där livepodden. Det är främmande mark för oss. Det kommer liksom vara ett skönt sätt att ladda ur sen.
Ja, men vi har inte gjort exakt. Det är ett test inför den riktiga livepodden som vi ska ha sen i höst, tror jag. När vi ska fira 100 avsnitt.
Ja. Jag har börjat spåna lite på den. Vi måste börja fundera skarpt på den. Lyssnare får gärna höra av sig. Vad vill de se? Vad vill de höra? Vad vill de ha för gäst? Hur vill de att en livepodd ska vara? Jag känner ju mig egentligen ganska skeptisk till livepoddar. Jag kan inte riktigt förstå grejen, men det funkar ju uppenbarligen.
Ja, men det är ju asmysigt. Framförallt tror jag är kul. Någonting som man... Det märkte jag igår när jag var i Malmö och träffade alla lyssnare som kom fram. Alltså, man är ju liksom en del... Alltså, när man är en veckopodd så här, så blir man en del av någons vardag. Men man ses bara den timmen i veckan genom lurarna. Så jag tror det kan vara en ganska fint sätt att liksom träffa många andra som har samma liksom vardag, så att säga, i podd. Förstår du vad jag menar? Vi har som lyssnar till mig i podden har man en relation till podden där och då, så försvinner det. Och så pratar man inte om det med någon annan, för att man gör inte det. Det kan vara kul att träffas då en gång och bara, alla vi lyssnar på podden varje vecka och nu är det ett härligt live framträdande. Jag tror det kan vara kul bara den grejen.
Ja, det ska bli jävligt spännande.
Ja. Då säger vi väl att det här var det 93:e avsnittet av Recepttack.
Ja.
Och jag tycker att den här rätten borde ni absolut laga, såklart som alltid, men ännu mer den här gången. Så tycker jag verkligen den här måste flyga. Det kan bli en sån där ny klassiker.
En ny klassiker. Ja, jag tror faktiskt också det. Just att svårighetsgraden också är ganska överkomlig, fast det känns ändå väldigt väldigt avancerat på något sätt. Det brukar vara en bra kombo för att bli en klassiker.
Det är en conversation starter att man har gjort bränd grädde också. Ska man komma ihåg att det är liksom lite kul.
Ja.
Ja. Men ska jag damma upp till Stockholm.
Ja, gör det. Och pussa på Harry, och så hörs vi igen om en vecka.
Det gör vi. Ha det så bra.
Kör försiktigt.
Puss, puss, hörni.
Hej.
Heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven. I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.